we're here to win a championship. I mean, I'm not, no issue saying that, and there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och serien och Champions League, så att vi trivs med det, vi axlar den rollen, så att jag är trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Nyckelmatch väntar för Rögle, men en nyckelmatch med en del frågetecken, inte minst i truppen och kanske också även till spelet, sett till hur det har sett ut på senare tid. Daniel Roth, Linus Hallin, vad säger ni om att podda lite igen?
Bra pepp, bra taggade.
Verkligen.
Får vi några nummer idag?
Kan du tro?
Det är ju mitt favoritsegment, det vet vi sedan tidigare.
Ja, du kommer att larma in dem allihopa.
Vi sedan gammalt.
Du, Linus Alin och alla lyssnare kan ta fram anteckningsblocket och skriva upp nummer 20.
Oh.
Ja, kan du ta och fundera lite på kammaren? Vilka är gamla nummer 20-favoriter?
Nu ska man försöka hålla två tankar i huvudet samtidigt här. Exakt. Leda en podd och tänka på nummer 20.
Du är annars känd för din simultanförmåga igen, så bara kör man, så åker vi.
Absolut. Är det någonting mer som ni tycker att vi ska ta upp i podden än numren?
Förmodligen, men det kommer längs vägen.
Förmodligen. Vi kanske ska kasta oss in i truppläget, för det är en del skador, Linus. Jag vänder mig till dig som har datorn i famnen.
Det är ju det. Rögle har ju fått både Anton Bengtsson, skadade sig på träning förra veckan, och Daniel Saar som gick sönder i matchen mot HV i lördags, uppsatta på formvarlistan, och det är väl ganska mörka prognoser i alla fall i närtid vad gäller framförallt då Daniel Saar, som kommer att missa den här och nästa vecka. Då är väl den preliminära rapporten från fysion Kristoffer Alvengrip, och sen Anton Bengtsson, lagkaptenen, som när vi pratade med han under tisdagen, Alvengrip alltså, så sa han att han skulle undersökas vidare, men i alla fall borta den här veckan då i matcherna mot Timrå och Oskarshamn. Och sen finns det också Samuel Jonsson som är på frånvarolistan på backsidan, som inte tränade under onsdagen.
Och så Dennis Everberg på det. Så har vi väl fått ihop till ett rätt så chanspäckat stall på läktaren.
Det har vi, och det finns ju ändå lite mer information om Everberg. Inte när exakt han kan vara tillbaka, men Alvengrip sa ju att Everberg alltså kan träna på ändå så mycket som möjligt utanför isen, och att han även har varit eller är just nu en hel del på is då, själv antar jag, och känner sig för där för att liksom ha så kort startsträcka som möjligt. Och sen frågar Alvengrip om Rögle ser några risker för att Everberg missar resten av säsongen, för att det är ju inte, beroende på hur långt de går såklart, men det är ju inte överdrivet lång tid kvar nu på grundserien i alla fall. Men då svarar han citat, nej det gör vi inte, men med det sagt är det svårt att säga att han är redo för just den matchen. Det kommer att bli mer spel den här säsongen, slutcitat. Så det var ju ganska klara besked och indikerar ändå att Everbergs rehab går framåt utan några bakslag just nu i alla fall.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Men som du var inne på, Daniel, stjärnspäckat stall på läktaren. Det är ju någonstans, tur är fel ord, men bra för Rögle att man har samlat ihop de poäng man har gjort från det att vi stod här och pratade om att det fanns en kris, och sen så har man lyft från bottenträsket. Man har ändå marginal nu när det här tuffa läget kommer.
Ja, det får man väl säga. Det är ju ingen, det känns ju inte som någon säsong där Rögle är ett topp 4, topp 6 lag. Men de har ju fått arbetsro så tillvida att de har hittat någon slags väg att gå tillsammans, kommit upp på någon slags lite lugnare platå i tabellen. Så är det nog tur för dem att inte alla de här skadorna kom samtidigt för någon månad sedan.
Samtidigt, så tittar ju inte Rögle neråt nu utan uppåt mot topp 6. Och då är ju väldigt jobbigt att de här spelarna inte, eller det är ju alltid, men extra jobbigt när man ska äta ikapp det där avståndet.
Ja, så nu hade de ju, det är ju nyckelmatch för varje omgång, men de hade ju en framförallt förra veckan mot Örebro där man tappar och förlorar på straffar, och nu är det en ny mot Timrå torsdag kväll där det skiljer bara 4 poäng mellan de här lagen. Rögle spelar borta. Det är sådana matcher som sannolikt behövs knipas, eller i alla fall inte kamma noll i, för att inte släppa iväg konkurrenterna som är ovanför det där topp 6-strecket allt för långt.
De här Timrå, de blir man ju imponerad av. Helt plötsligt så är de nere i Göteborg och tar med sig några poäng. De börjar få ihop sina liksom lag. Många av de här lagen som är topp 6 idag. Så att, det kommer ju olägligt för Rögle. De vill ju såklart försöka göra en push. De är inte jättelångt ifrån. Tungt att tappa så här offensivt bärande spelare i det läget då.
Framförallt Daniel Sarju som har haft en uppåtgående trend de senaste veckorna, har börjat producera, göra mål, synas allt mer i spelet och sådär, varit mer involverad på många sätt och vis, så att just han faller ifrån nu. Känner nog Rögle är väldigt otajmat. Detsamma gäller såklart Anton Bengtsson, även om han har haft en jättejobbig säsong på många sätt, så är han lagkapten. Han är en viktig pjäs i laget liksom, även utanför isen, så att det är nog två av de spelarna som finns högst upp på Rögles lista som inte får gå sönder.
Och så med den omvittnat tunna centerlinjen, Anton Bengtsson har spelat en hel del center i en ledande kedja, det är ju tungt för dem också att tappa. Det gör ju att ett lok försvinner från en av de tänkta toppkedjorna, så att tuff pappa. Jag var faktiskt på den träningen när Anton Bengtsson blev skadad. Det såg konstigt ut. Det var ju dagen innan HV-matchen där. Träningen var ju stort sett slut. Det var ju typ 10 sekunder kvar av träningen. Eller i alla fall var det sista som hände. Han for in i sargen och skrek och fick hjälpas av isen. Så att någon slags smällade. Det verkar inte riktigt som att de vet ännu. Han ska utredas fortsatt eller...
Ja, det är precis. Det var det som sades i alla fall. Så att de skulle få ett exakt grepp om vad det rör sig om för typ av skada. Men det är möjligt också att de vet mer om vad de säger utåt just i det här läget. Sen kan det också vara att man väntar på röntgensvar, vad som helst. Ingen aning, men just nu vet vi inte exakt hur länge Bengtsson blir borta i alla fall.
Vi kommer ju snart in på din träningsrapport också, Lin, så är du delvis inne på den redan nu kan man ju säga. Vi har också en Adam Edström-intervju som kommer till er som du har gjort, Linus. Men innan dess, några ord till om Timrå och även Oskarshamn, de kommande borta matcherna. Det är ju så att Rögle borta den här säsongen har ju verkligen varit borta. Det kom väl något litet trendbrott nyligen, men Rögle på borta is, det är ingen bra kombination. Och som är alla dessa spelare, viktiga spelare borta mot Timrå, som ju du pratade om, Daniel, imponerar. Och de har ju, det var ju frågetecken på målvaktssidan inför säsongen. Men Jakob Johansson har ju varit väldigt, väldigt bra där uppe. Forwardsbesättningen är ju en av de bättre, i alla fall stjärnmässigt sett. Så den matchen är ju skitsvår. Sen kommer ju Oskarshamn då, som är tänkt för botten enligt de flesta experter, typ alla. Och sen var de där, men nu har de ju blixtrat till och tagit tunga skalper, så spelar borta mot Oskarshamn i det här läget är ju inte heller särskilt enkelt för Rögle.
Nej, det är två lag som har imponerat, båda två framförallt. Det är alltså Timrå med sin som du säger också offensiva arsenal de har, kanske man ändå kunde se att de kan bli farliga om de får träff, men Oskarshamn som blir av med så mycket spetsspelare efter sin fjolårssäsong, att de har prickat så pass rätt med nyförvärv och fått ihop det på det här viset är anmärkningsvärt och ett liksom superbetyg till sportchef och tränare och även spelare såklart. Just den här träffprocenten de har på sina spetsspelare är ju oerhört hög.
Timrå och Oskarshamn är ju lite likadana så tillvida att de har ganska tydlig struktur eller hierarki. Fått till någon slags kollektiv och sen är det glasklart vilka som ska göra det offensivt. Timrå med sina starka hemvändare, Oskarshamn med sina än en gång urstarka värvningar, att man prickat rätt där. Men Rögle är jag ska inte säga tvärtom, de har ju fått till sin struktur så tillvida att, att det numera kanske inte är så frågande vilka som är en fjärde kedja. Liksom. Man har fått till en nerifrån att det är glasklart vilka som är en stenhårt arbetande fjärde kedja och uppåt. Men det är inte längre, det är inte lika glasklart om du pekar på Rögle, så vilka det som ska göra det då? Okej, Tambellini kan man ju peka ut. Det är något som man tänker ska göra det, men det är inte riktigt lika... Inte riktigt lika glaskår hierarki som i de lag och som det kanske varit i Rögle de senaste åren, eller?
Nej, och kopplat till kommande motstånd också, alltså Timrå-matchen har ju Rögle stor press på sig i att de ska, med tanke på tabelläget, att de ska komma ifrån med ett bra resultat. För det är ju sånt som krävs. Ska man vara topp 6 så gäller det att steppa upp i sådana typer av utmaningar, men Oskarshamn också, som du säger Hjelm, i det här läget. De har tagit 12 poäng på sina 5 senaste matcher. Det är lika många som Växjö och något lag till, tror jag. Vunnit 4 av 5. Det är ett väldigt formstarkt Oskarshamn som väntar dem just nu. Och när de väl har fått sina liksom, bollar och rullar åt rätt håll där, så är det ingen kul skolåda att komma till och spela i när det är drag där.
Nej, men jag snubblade över den statistiken i förra veckan med att bära ledningar. I fjol var Rögle näst bäst på att bära liksom ledningar från andra perioden. När man ledde efter andra perioden, så tror jag man vann, man ledde 23 gånger och vann 19 av dem. Man var näst bäst i SHL på att liksom bära en ledning ur slutsignalen. I år är det bara HV och Malmö som är sämre än Rögle på det. Jag tror det är, man baxar liksom 60% av matcherna. Man tappar liksom 40% av ledningarna längs vägen i tredje perioden. Det blir antingen förlust eller att det går till sadden och straffar. Och det är väl någonstans lite så det känns när man ser Rögle. Att man, en dag när allt stämmer så kan de få till en fullträff. Men det mesta kan liksom, jag skrev det efter Örebro, liksom, varje ledning känns som den kan tappas. Man kan aldrig liksom riktigt ställa klockan efter dem. I stort sett varje match får man ändå känslan kan rinna ifrån dem. Det är någonting som fattas hela tiden.
Jag får en sån här déjà vu, fast åt motsatt håll. Så kan man nog inte säga. Men förra säsongen stod du och sa exakt tvärtom, Daniel, i den här pollstudien, än vad de gör nu. Man kan ställa klockan efter Rögle. Man vet precis vad man får, den här maskinen. Liksom igång och snurra varje match, och sen kan någon glida dem och händerna ändå, men det är ändå en bra prestation man har fått se, eller en gedigen prestation. Det känns verkligen som att de nyckelfaktorerna nu är omvända, och det är ganska intressant att det har vänts upp och ner på så sätt, även om Rögle nu ligger i hyggligt slagläge för topp 6, så det är mycket som skiljer sig jämfört med förra säsongen.
Ja, men förra säsongen hade man kunnat se den här matchen mot Timrå och framför sig imorgon. De hade satt ut liksom en helgedigen arbetsinsats. De hade varit, om inte oavgjort, så ett mål under eller ett mål före inför tredje perioden. Och sen hade det kunnat gå hur som helst. I 6 gånger av 10 hade de förmodligen vunnit matchen. Så stadiga var de. Så man kunde nästan se framför sig vad det var. Nu vet man inte. Men Timrå imorgon, det kan stå 2-0 efter 10 minuter. Det kan stå 0-2. Det går inte längre. Det är ju där jag landar. Det går liksom inte längre att ställa klockan efter dem.
Leksand och Bro också i torsdags ju. Rögle leder med 4-2 efter andra perioden och tappar och förlorar till slut på straffar. Det var inte många gånger man såg det hända i fjol.
Det skulle vara intressant att borra lite. Jag vet inte om vi ska återvända till det. Men varför är det så då?
Utan att svara på just den frågan, så låter det som att ni nu står och pratar om ett lag som har etablerat sig i SHL. Ett normalt lag. Ett som inte är i topp 2, men inte heller är i botten, utan det skiftar insatserna. Helt enkelt icke-maskinmässiga. Ja, ett normalt SHL-lag.
Ja, men på intervjuer Cam Abbott om detta, och han spesade liksom upp den, så för det första att bara liksom Växjö och Skellefteå har haft fler ledningar efter 2 perioder, och det menar han ju är bra. Det är strålande och vara tredje bäst på leda efter andra perioden. Sen pratar han om de här tre faktorerna liksom som gör att, som måste till för att facit ska upp på förra säsongens höjder. Det första liksom instruktioner, vad är det vi kräver? Andra, repetition, träna på det. Och tredje, utföra. Och, men på första punkten kan man ju vara helt säker på att det är ingenting som har förändrats. Det är ju inget som otydligar den här säsongen på instruktionsplanet. Och fallet, steg två är ju inte heller, det tränas ju på det, det repeteras. Men det är utförandet som där det fallerar. Och det kan väl bara koppla till att det är en sämre trupp än tidigare. Då?
Ja, jag skulle svara på din fråga nu. Här kommer svaret. Det är en sämre trupp i år än förra året och för året innan dess. Det är bättre trupper i övriga lag. Det är ju den självklara förklaringen någonstans. Vad kan man peka på mer då? Ja, kanske inte så mycket mer.
Svag backsida, svag centersida som vi har tjatat om sen.
Som ju ingår i att truppen är sämre.
Exakt. Men liksom i ryggraden någonstans i
jo, den centrala linjen. Jo, jag har en sak till. Jag tror att det också kan vara så att nu har väl Rögle modifierat sitt spel lite grann så, och inte minst efter resultaten. Men någonstans vet ju övriga lag att så här uppträder Rögle. Det här kan vi förvänta oss av Rögle. Ja, så kanske man kan spela lite mer utifrån det och neutralisera det som Rögle faktiskt varit väldigt bra på. Att, det är ju så, SHL och hockey är ju en levande organism. Det är inte statiskt. Så att det sker saker från år till år, det är ju inte konstigt.
Ja, men det är väl också en hierarkisk fråga. Jag menar, sista säsongen har det ju utmejslats längs vägen. Vilka är de ledande spelarna? Så är det ju de flesta lag som vet vilka liksom pjäser man sätter in sista två minuterna när en ledning de facto ska försvaras. Det har vi varit inne på innan. Vilka två backar sätter man in i Rögle? Ja, det kan ju variera lite från vecka till vecka. Nu senast satte man in Tony Sund med sitt liksom hysteriskt katastrofala plus minus statistik och det ringde direkt på hans kant. Jag menar, det finns inte de här två granitblocken eller liksom stadiga backen som man vet att de här kan spela minuterna och det kommer inga mål. Rögle har inte riktigt dem.
Ja, men kanske också att Cam Abbotts envishet slår honom emot vind ibland. Att han ska köra på sin linje och tror stenhårt på sin linje. Nu kanske inte han coachar både forwards och backar hela tiden. Då, men jag vet inte, det kan kanske att envisheten någonstans slår tillbaka mot honom delvis som en förklaring.
Ja, nu har de ju också ändrat taktik och spelsätt under säsongens gång. Så det är mycket möjligt att den rockaden gör att man behöver liksom utökad tid för att ligga längre fram vad gäller vem som ska göra vad roller i det här liksom uppdaterade systemet. Men generellt skriver jag under på allting som ni säger. Ibland är förklaringarna enkla och inte så invecklade när man tittar på helhetsbilden som vi har gjort nu de senaste minuterna.
Men det är ju sällan liksom raketvetenskap. Menar, varför är Växjö så bra på att försvara alla sina ledningar? Ja, men därför att de har en bättre trupp än alla de andra i stort sett.
Framförallt en urstark backsida.
Ja, byggt tryggt bakifrån, superstadiga pjäser överallt. Rögle är ju inget sånt lag. Det är ju ett sällan det går att få ihop ett haltande lag till att göra allting rätt hela tiden. Men sen, det är väl ofta det är lite svårt kanske också för att det är lite olika, men så är det väl kanske också med icke-fungerande lag eller lite sämre laget. Det är lite olika saker som hackar varje gång. Den match mot Örebro, det är kanske inte så att liksom det är 300 misstag, men det är liksom tre jättegrova misstag som kostar dem. Och så en annan match som mot liksom HV hemma, de skjuter liksom. Hur mycket skott skjuter de sista två perioderna?
Ja, de ledde skotten med 5-1 efter period 1 och förlorade skotten med 11-25. Så de sköt ju 6 skott på två perioder.
Det är ju liksom någonting annat. Det är ju inte att det är tre grova misstag. Det är ju att då är det ju helt plötsligt någonting annat som fallerar. Så det, ja, det är lite som vi har varit inne på i andra avsnitt. Att det är ofta något som fattas, men det kan vara lite olika grejer som saknas.
Ja, och det är ju säkert sån grej också mot HV att man har ledningen där med 1-0 väldigt länge och så började smyga in i huvudet på alla spelare det här att oj, nu får vi inte tappa den här ledningen också. Och så helt plötsligt är det en mental grej och inte en rent spelmässig grej att man slutar göra grejer när man har kommit överens om och inte fått in ett anfallsspel och sådär. Så att nej, det är liksom Det är precis som du säger, Daniel. Det är olika grejer. Det går inte att peka på en specifik faktor och säga att lyfter Rögle detta så kommer de lyfta i tabellen.
Men en grej som man ju faktiskt kan ändå se som en genomgående grej som kan få säga emot mig själv att det fattas olika saker. En sak som fattas hela tiden tycker jag ändå är någon slags ledarskap eller ja, men Tom Mattias Sjögren till exempel. När du sätter in honom på isen sista minuten så visste du att nu får du göra någonting bra om du ska ha in pucken i mål, för han kommer inte ge dig någonting i alla fall. Den typen av spelare som utför detta, som är ledande karaktärer på alla vis, det är för få. Det är alldeles för få.
Det är definitivt för få.
Som hamnar i den kategorin. Så jag hittar nästan ingen.
Nej, Dennis Everberg är ju i den kategorin och han har inte spelat på ett par månader. Han skulle de behöva ha tillbaka, såklart. Men i övrigt så är det ju tunt på den fronten, framförallt när de som ska vara de här ledande spelarna. Anton Bengtsson har vi nämnt, strulig säsong, Allen Lesund. Också en väldigt upp och ner säsong med liksom, flera svackor i intervaller, känns det som, i sin form. Med flera. Så att de enda som fortsätter att vara ledande spelare för dem i omgång efter omgång är ju Ludvig Larsson, Oskar Ståhl Lyrenäs och då Adam Tambellini med sin produktion.
Mm. Då kanske det passar bra här nu att komma tillbaka till din träningsrapport när du går in på individuella spelare.
Ja, men vi kanske ska kasta in Adam Edström i intervjun här, apropå då att Sar och Bengtsson kommer att saknas en tid för Rögle. Jag pratade med Edström efter onsdagsträningen och började med att fråga honom hur tappet av de två påverkar laget.
Nej, men det är självklart att laget påverkar, så det är två extremt liksom duktiga hockeyspelare. Och även Bengtsson då, som är våran kapten. Men sen samtidigt, om man ser det över en full säsong, så är det spelare som kommer vara borta liksom under perioder på grund av olika anledningar, skador, lite kravanker och sånt där. Så det är bara andra killar som kanske inte fått lika mycket förtroende tidigare att steppa upp och ta den rollen. Liksom.
Och du och din kedja är väl några av dem som kanske har lite skor att fylla då i de kommande matcherna. Hur ska ni tackla det?
Jo, absolut. Jag tyckte vi hade en väldigt bra period att ta. Vi bidrog med mycket poäng. Jag tycker inte på något sätt att vi har varit helt horribla de senaste matcherna heller. Men det är klart att vi önskar mer och vi vill väl kunna bidra som vi gjorde då också. Det tror jag att vi har i oss. Vi får börja med det imorgon.
Hur ska ni som enhet då, du spelar med Brady Ferguson och Linus Sandin, hur ska ni göra för att hitta tillbaka till det flowet ni hade för några omgångar sedan?
Så jag tror väl att Det finns ju där liksom, det vet vi, det har vi bevisat. Så jag tror mycket handlar om att bara prata igenom situationer de två senaste matcherna här, när vi kanske känner att vi gått ner lite i nivå och hur vi vill ändra på vårt interna spel i kedjan liksom. Men jag tror att det handlar nog mycket om att bara fortsätta jobba på liksom och ligga nära varandra. Och jag menar, det var väl kanske inte de vackraste hockeymålen vi gjorde, men vi var väl lite sån här hårt jobbande mål som vi fick in, så. Och det är väl lite någonstans en sån kedja vi kanske ser att vi är också. Vi bidrar med mycket energi samtidigt som vi vill liksom påverka resultatet också med poäng. Så jag tror bara komma tillbaka här mot matchen mot Timrå nu och bara köra fullt ös liksom, så tror jag att det kommer att gå bra.
Apropå Timrå, hur ser du på den uppgiften som väntar med dem på bortaplan?
Jo, såklart. Det är ju, jag menar, det är ett bra lag. De har gått bra i år. Men sen samtidigt så tycker jag att vi borde vara i en situation där vi är så pass självsäkra i hur vi vill spela, och vi borde kunna ta matchen dit vi vill ha den, och då tror jag inte att det kommer vara några problem om vi bara kommer upp i den nivån som vi vet att vi har i den här gruppen.
Ni är under det här topp 6-strecket och de är över, och skiljer 4 poäng inför den här matchen. Hur skulle du bedöma betydelsen av att ta en trea där uppe?
Jo, men absolut jätteviktigt. Det blir lite av en 6-poängsmatch kan man ju se det som. Men jag tycker nästan att hela serien i år är så pass jämnt, så alla matcher betyder så pass mycket. Så, vi får helt enkelt börja med matchen mot Timrå. Försöka ta 3 poäng där och sen blicka framåt. Det är väl bara en 20 matcher kvar eller något sånt nu, tror jag. Så, varje poäng man kan ta kommer att vara viktig i slutändan.
Och ni kommer ju från ett tapp mot Örebro där ni föll på straffat slut och sen en seger hemma mot HV71 med 2-1. Men det var en match där ni sköt väldigt få skott på mål också. I vilket skick är egentligen Rögle just nu, säger du?
Ja, nej men för min egen del så tycker jag väl att matchen mot HV var väl lite speciell. Det kändes som att det var mycket, många delar av matchen som spelades i mittzon. Kanske inte kom till i de där riktiga lägena, men jag tycker någonstans att i en sån match liksom så är det starkt av vårat powerplay att kliva fram och göra två mål i ett läge där vi verkligen behöver dem och utnyttja de chanserna vi får där liksom i powerplay. Och sen så tycker jag även att vi gör en stark insats efter att ha tappat en match mot Örebro här på hemmaplan, att kunna hålla ut och ta en sån liten grisvinst kanske, så det kändes skönt.
Då kan väl du dra vad du har sett på träningen den här onsdagen, Linus?
Det kan jag absolut göra, för det finns ju då lite luckor att fylla i laguppställningen. Samtidigt då som spelare har fallit ifrån så har också spelare kommit tillbaka. Både Adam Engström och Oskar Pettersson är ju tillbaka från junior-VM. Äventyret där som slutar med en förlorad bronsmatch. Och är redo för spel nu mot Timrå. Och Lukas Klock har även tränat för fullt. Måndag tisdag är också frisk och hel och spelredo.
Engström tillbaka är ju, har man ju någonstans glömt den här perioden, men det är ju en superförstärkning för dem med tanke på hur han har presterat innan han drog på JVM.
Absolut. Men det intressanta med Klock är ju att han ser ut av att liksom träningen och döma nu och hamna som extra back, sjunde back. För backparen mönstrandes med William Alinder tillsammans med Michael Kapla, Tony Sund med Adam Engström, Erlend Lesud med Wojtek Mosik och då Klock tillsammans med Tom Villander är nästan helt hundra på att han körde tillsammans med.
Det är något som är märkligt med det här Lukas Klock, alltså att han uppenbarligen är efter en back som Tony Sund i hierarkin, att det inte lyfter där, att det inte förtroendet är större, tycker
det
jag.
Är känslan är, och nu utgår man ju bara från sin egen känsla, men det är något som inte stämmer. För att han värvades i en tid där Rögle var ju desperat behov av att stärka sin backsida. Han har en fin, på pappret, fin meritlista, men det känns som att han har liksom varit på väg ur laget även när han var frisk tidigare. Man har sett några träningar där han har tränat som extra back och sen så har någon annan spelare fallit ifrån, så har han varit inne på sex backar ändå. Jag vet inte, det känns som att man inte riktigt, sen visst, han har varit skadad nu, så att han är sjua på papper kanske bara innebär att han ska få en mjukare start för att komma in i allting igen, men man har ju sett stjärnbackar som har varit borta bara gå rätt in och ta en plats i första backpar direkt tidigare. Så att det känns som att han är långt ner i hierarkin just nu.
Är det, jag ställer en öppen fråga, är det ännu en felscoutad spelare av Chris Abbott sett till det spel som Rögle vill praktisera?
Det är svårt att säga. Alltså, någon floppvärvning vill inte jag ha det till. Han har ju säkert inte, uppenbarligen inte levt upp till deras förväntningar. Men det är ju inne på det också. Det är konstigt, för att det är ju liksom en högkaratigt namn ändå. Det är en kille som satt på ett långt kontrakt i KHL. Det är liksom en kategori spelare som kanske i vanliga fall inte ens hade hamnat här. Så att han sitter liksom och funderar som sjunde back i ett lag med en ganska svag backsida i SHL. Samma där, det är någonting som inte, jag får också känslan att det är någonting som inte riktigt stämmer.
Men du vill inte dra det till en flopp. Men frågan är om inte man kan kalla det en flopp ändå, om man kommer in som en stjärnvärvning och har svårt att ta plats på sex backar.
Jag kan säga så här, blir det inte bättre än så här? Jag tyckte ju i början när man såg Lukas Klock, tänkte man i alla fall jag direkt, men här finns någonting. Man såg honom på träningarna eller inledande matcherna och tänkte att får han ett gäng matcher så kan detta nog bli bra för Rögle, att det kan vara ett bra tillskott. Men det har ju inte lyft till de nivåerna där man sett till just meritlistan, sett till förväntningar vad han skulle komma in och bidra med. Dit har han ju inte nått ännu, så att blir det inte bättre än så här, så är det klart att det är en flopp. I min bok är det så i alla fall.
Jo, men så är det. Jag fiskar efter liksom bara hur man ska formulera sig, för någonstans. Jag har inte, när jag ser honom spela så tycker jag ändå att man ser en back som, han är inte fantastisk på någonting, men han är ganska allround. Ser ganska stadig ut, ganska bekväm ut i egen zon, i liksom position och spel och det fysiska spelet, och ser ut liksom okej, offensiv. Alltså, jag ser ingen liksom flop back som åker runt och gör grova misstag. Jämför man Tony Sundén en gång med sina liksom plus minus siffror, så han är ju mycket mer överallt och ingenstans. Alltså sticker och chansar, och ibland blir det bra och ibland går han bort sig. Jag ser inte riktigt det i Lukas Klock. Men det är klart att han, en back som kommer med det CV:t från KHL, ska ju ha en jättestor roll i det här laget. Det ska ju vara en helt given topp tre back i det här laget. Han är inte det. Det är det mest det som förbryllar lite. Han kanske inte har riktigt den kompetensen. Men det är förvånande också att han inte riktigt liksom någon gång har haft det här monumentala stora förtroendet från tränarhåll heller.
Tittar man bara på statistiken så står han ju noterad för 11 matcher i SHL. På dem har han gjort en assist. Han har 12 utvisningsminuter på sina 11 matcher. Och då minus 3 i plus minus 5-8, varit inne på 5 mål framåt i 5-5 och 8 mål bakåt. Snittar 15-47 i istid. Och det är ju en back man tänkte när han kom, att på sikt skulle han ju vara uppe på liksom William Wallinder höjder kanske, alltså 20-22 minuter, alltså var den typen av back för Rögle. Så att siffrorna säger också en del, också det här med en assist på 11 matcher.
Ja, och 8 insläppta på 11. Han är ju också uppe och sniffar nästan på ett insläpp per match. Så att, det är inte bra. Det är något lite oklart här.
Kedja, vill ni ha dem också?
Ja, jag tänkte det. Du tar nog dem utan att jag kliver in här.
Absolut. Tambellin i Larsson står Lyrenäs. Fortsätter tillsammans. Edström, Ferguson, Sandin gör det också. Och sen så blir det då Riley Sheen med Marco Kasper och Oscar Pettersson. Och sen en sista line med Sjödin, Tarnström och då Felix Nilsson.
Ja, det är ju Sars frånfälle där som gör...
Och Bengtssons.
Ja, men han spelar inte mot HV heller. Det är den kedjan de har fått röra lite i där. Det känns som att de har tappat lite offensiv firepower. Men det känns ju väl rimligt att inte röra allt för mycket i de andra kedjorna som de har fått ihop på ett rätt bra sätt sista tiden.
Ja, det är ju den här Ferguson-kedjan som vi pratade om förra veckan eller för någon vecka sedan. Deras produktion var ju jättebra ett tag, men nu tror jag de tre tillsammans, ingen av dem har nog gjort något poäng på de 4 senaste. Där är till och med någon av de spelarna som inte har gjort poäng på de 5 senaste. Det är ju ingen enhet man kan förvänta sig att de producerar i match efter match efter match, men... Precis som Adam Edström var inne på i intervjun som ni lyssnade på nyss, så är det ju en förändring i någonting där som gör att de då behöver hitta tillbaka till även producera framåt. Det tror jag är nödvändigt när Rögle tappar då andra producerande spelare, att de blir liksom lite draghjälp för laget och också kan skapa och producera.
Mm. Det är bara målvakter kvar.
Ja, och som en händelse så är det nästa punkt på listan. Målvakter. Vi har ju pratat om Kristoffer Rifalk och Kalle Klang tidigare många gånger den här säsongen i Röglepodden. Och ja, jag vet inte vem som vill ta ordet här och prata om dem. Men min känsla, är mer känsla än kunskap här, är att om det var Kristoffer Rifalk som verkade ha tagit den där första spaden, så kanske det är jämnare igen. Det verkar vara lite upp och ner vem som faktiskt ska ha det största förtroendet.
Jag vet inte om jag ska ta ordet och bara ge lite bakomliggande statistik för nuläget kring Rögles defensiv och målvakt och sådär, så vi får ett...
Pratar du underliggande statistik nu som tränarna brukar dras med?
Överliggande statistik?
Ja, nej, underliggande statistik blir det inte. Men det blir lite bara generellt så att ni får en uppfattning om.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Hur Rögle ligger till? Om vi tittar på insläppta mål, bara generellt, den här säsongen kontra förra. Förra säsongen släppte man in i grundserien då, 129 mål på 52 matcher. Det gav 2,5 mål per match, 2,48 om vi ska vara jättepetiga. Den här säsongen då släpper man in 3,1 mål per match. Så det har ju höjts med
typ 0,6 eller något sånt.
Ja, 99 på 32 matcher hittills. Och tittar man då på bara offensiven så har förra säsongen gjorde man 2,96 mål per match och den här säsongen har man gjort 2,90. Så det är en väldigt liten diff där. Men det är en större diff på insläppta. Och tittar man då på hur Rifalk och Klang ligger till jämfört med då de andra SHL-målvakter. Tittar vi på räddningsprocenten har Rifalk en räddningsprocent på 88,52. Och det är lägst av alla SHL-målvakter den här säsongen. Vad jag kan se i alla fall. Ja, det Gustav Lindvall har lite lägre av de som har stått ändå ett gäng matcher och sådär, men annars är han långt ner på den listan. Det är Kalle Klang också med sina 89,81 i räddningsprocent.
Ja, och vi som har rört oss i de här kulisserna under många år vet att pratar vi med målvaktstränare så tycker de inte att det där är ett jättebra mått på hur bra målvakter har presterat. Men å andra sidan så var man och kvinna måste ju kunna titta på någon officiell statistik och då är det ju där en av de kategorierna man kan titta på. Så någon funktion fyller ju ändå.
Ja, men det räcker väl att titta på insläppta mål per match. Snittar man 3,1 insläppt mål så har ju varken laget eller målvakterna fungerat optimalt. Man är ju inget topp 4-lag om man släpper in 3,1 mål i snitt.
Apropå insläppta mål per match så har ju Kalle Klang, när han har stått så har han en siffra på 2,62 insläppta mål per match och Rifalk har 3,04. Så det är också lite skillnad där mellan de två.
Och den där siffrorna blir ju också, de är lite svåra att relatera till om man ska jämföra två målvakter, för det beror ju på vilka matcher de har stått i mot vilka lag. Har en målvakt spelat mot fler topplag och en annan mot fler bottenlag så kan det ju där det kan ju diffa lite grann på antal insläppta mål i genomsnitt. Så jag vet inte hur, då får man nog gå in och detaljstudera
det
vilka
man
matcher de har stått också.
Men allting hänger ju ihop, alltså så är det. Vi har pratat om backsidan, vi pratar om målvakterna nu. Det är ju liksom vilka typer av lägen får motståndarna den här säsongen på Rögle jämfört med förra säsongen. Alltså hur många avslut får de i slottet till exempel, eller två mot ettor, eller frilägen. Allt sånt där ska ju vägas in i den här ekvationen. Och det är klart att Klang och Rifalk, alltså båda två, där finns en hel del mål man har sett Rögle få emot sig där man tänker att okej, okay, den här borde de ha tagit, den här pucken borde inte ha gått in. Men jag tycker också det är alldeles för enkelt att peka på att deras statistik är kass så att Rögles defensiva problem hänger just nu bara på målvakterna.
Nej, det går inte att säga. Det är klart att allting hänger ihop. Även forwards. Liksom, alla de gör det tillsammans på något vis. Men jag får nog säga ändå att om man säger Kristoffer Rifalk sen han kom till Rögle har han ju verkligen lyft ribban liksom varje säsong. För varje säsong känns det som man har tagit ännu ett litet stadigt steg, liksom växt ut till en sån här riktigt stadig mål som nästan aldrig släpper in några enkla mål. Det tycker jag att han har gjort denna säsongen utan att ha deras liksom analysverktyg. Men när man tittar med blotta ögat så är det många gånger i många matcher, som, alltså inte många gånger per match, men en gång per match där han har, man har fått känsla att den pucken hade du inte släppt in för ett år sedan. Jag tycker inte att Rifalk är liksom på någon av de andra säsongens höjder vad gäller liksom jämnhet, vad gäller liksom prestation. Det ser ju kanon ut mellan varven, men så kommer någon liten dipp. Och inte heller, då kan man ju tänka att liksom fältet legat öppet för klang, men det har varit lite samma melodi för honom. Jättebra mellan varven. Och så någon puck som man tänker, den som brukar du inte släppa in.
Det finns ju statistik framförallt på Rifalk då som stödjer ditt resonemang, Daniel, och jag vet, jag är enig med dig, Hjelm, räddningsprocent det ska man inte stirra sig blind på, men tittar man ändå sen Rifalk kom till Rögle så har han liksom 91,6, detta är hela grundserien då från det att han anslöt, 91,6, 91,6 och sen i slutspelet 93, förra säsongen 92,1 i grundserien och 92,4 i slutspelet och nu då 88,5. Så det är klart att där finns en markant diff där som ju borde säga någonting.
Ja, nej, alltså, ja, jag kan ju bara stå och nicka här och det verkar inte som att någon av målvakterna när vi har pratat med dem håller med om detta, utan de tycker att de gör kanonsäsonger båda två, känns det som, eller den känslan jag får. Och jag vet inte riktigt om jag kan. Nej, jag är nog mer inne på era resonemang att de är inte på topp den här säsongen. Och det förklaras ju då av ett sämre, jag menar de här siffrorna du drar på Rifalk nu, vad hade han för försvar framför sig tidigare säsonger jämfört med det här?
Men det är ju två liksom på pappret jätteduktiga målvakter. Rifalk har ju bevisat tidigare säsonger vilken nivå på SHL han kan hålla. Och Kalle Klang är en av landets absolut största målvaktstalanger. Så att det rimmar ju inte riktigt att båda de två ska ha sån här statistik och att det inte riktigt lyfter från någon av dem. Ekvationen blir ju lite konstig tycker jag. Alltså att, precis som att man hela står och misstänker att det ligger någonting annat bakom. Även om jag vill förtydliga att jag tycker också att både Klang och Rifalk har haft matcher, sekvenser, mål där de borde ha kunnat agera mycket bättre.
Men det är det som är lite dilemmat här. Att när man har upplevt att nu är de där vi förväntar oss att de ska vara, så plötsligt så kommer det någon insats eller någon sekvens och så kommer någon dipp match igen och sen så får de lyfta sig upp en gång till och så går det lite böljande så upp och ner. Kanske inte jättedjupt eller jättehögt, men ja, det är lite mer svajigt än tidigare säsonger.
Det är lite som för resten av laget att de två har också piskat upp ribban på ganska höga höjder när det kommer till förväntningar. Jag håller med om Rifalk sist då. Alltså han har man ju sorterat in i det facket liksom som en av SHLs mest stadiga målvakter, en av SHLs bästa målvakter. Det enda man har liksom sista liksom steget för honom har varit liksom att trolla till, gör liksom en Henke Lundqvist i slutspelet, vinn en liksom serie som står precis och dallrar, bara vinn den, ta ditt lag till nivån han inte varit innan. Det har ju varit hans liksom sista steg. Och Klang, som ni säger, också supertalang, NHL-kontrakt. Alltså, vi gick ju in i den här säsongen med tankar att liksom Rögle har hela SHLs mest spännande målvaktspar. Och nu ligger deras statistik bland de sämsta i hela SHL. Tidigare säsongen har man ju känt liksom att det nästan var taskigt att peta någon av målvakterna. Den här säsongen är det många gånger man känt att ja, men nu måste de nog byta målvakt. För den ena släppte in fem eller Rögle förlorade sin tredje raka match. Eller det är mer, mycket oftare som man har tänkt att nu är känslan liksom att de måste byta målvakt. Det måste hända, göras någonting.
Och sen den parametern som du har varit inne på, vet jag, genom tidigare veckor, det här att de har bytt väldigt mycket fram och tillbaka med målvakt, kan såklart ha påverkat någon av dem på något vis, att man inte har känt det här förtroendet som man behöver oavsett vad man pysslar med ibland för att kunna prestera på sin maxnivå. Och det fortsätter ju, även om Rifalk hade ett gäng matcher i rad för när nu var ett par tre veckor sedan kanske, så känns det som att man är inne i det igen, att man byter lite fram och tillbaka.
Men nu, vi har ju hela tiden snackat om att Rifalk är liksom lite före, tog han kanske 70-30, sen har han varit 60-40. Nu får jag ju känslan att det är 50-50 nästan, eller till och med 52-48 till Klang. Liksom. Klang var ju mot HV var han ju en enda som kändes som att han var överhuvudtaget vaken i matchen. Han var ju jättebra 2 sekunder ifrån att hålla nollan eller någonting. Så att det är kanske Klang som får liksom flaggan av och går några matcher. Om man spekulerar.
Ja, precis. Han kanske kommer upp i en kvintett och så visar jag 10 fingrar matcher i rad.
Det tror jag däremot inte, men några i alla fall.
Några i alla fall. Nej, men jag kom på en tanke här, att det här har jag egentligen inte ventilerat med mig själv, men när jag hör er prata så tror jag att jag har kommit fram till ett beslut i min egen tanke, nämligen att det nog är bättre att ha en uttalad första målvakt och en andra målvakt som vet sin plats än att ha den här konkurrenssituationen som är mellan Rifalk och Klang. Just det här hattandet mellan genom några matcher, och både Rifalk och Klang pratar i hur viktigt det är att få känna sitt stäm i match efter match och få det förtroendet. Ingen av dem får det. Jag har bestämt mig nu för att en klar första målvakt och sen en som vet sin plats som andra målvakt är att föredra.
Klassiskt dilemma. Det finns ju de klubbar som har gått andra vägen och gjort din linje och spelat en tills de stupar och sen blir slutspel och då är motorn tömd på energi. Så det, om det var liksom linjen för, känns det ju som att det är mer gott till att man liksom matchar 60-40 eller 65-35 och sen hittar någon i slutspelet. Men det finns väl inga rätt och fel, men man väntar lite på att det ska... Lite som resten av laget, man väntar på att något stabiliserande ska hända med någon av dem.
Men för att någonstans underbygga mitt då ålderdomliga gubbargument här.
Nej, jag sa inte att det är gubbargument.
Om vi tittar på toppmålvakterna i ligan. Är det 50-50 fördelning där mellan dem? Det tror jag inte.
Nej.
Nej,
nej. Nej. Men nu är det ju grundserien och där får man ju inga pokaler.
Nej, men jag tror ändå någonstans att många har en känsla av att med de lag man håller på, okej, vi har tagit oss i slutspel, vi har säkrat slutspelsplatsen snabbt. Det har varit en bekväm resa för alla supportrar under säsongen, och sen så kommer det kanske en pyspunka när ens målvakt går sönder. Men sånt tillhör ju någonstans spelet, att det kan hända. Snarare det än att ha ett hattande och sen så blir det ingen riktig sån här sista utpost som verkligen stoppar precis allting. Jag går nog back to the roots här alltså.
Det är mycket som påverkar också. Alltså det beror på hur människan är också, såklart. Har du en målvakt som behöver någon att sporras av och jagas av för att utvecklas och prestera på topp, då ska du ha ett jämnt målvaktspar där de tävlar hela tiden. Det är inte uttalat kanske ens vem som är etta för att utvecklas och ta de kliven. Eller så har du en människa som känner att presterar bäst genom att vara, alltså ha förtroendet, veta att ledningen kommer att välja mig om jag bara gör mitt jobb, och känna det förtroendet, kunna ha spela med besluten om, och kanske till och med välja att nu känner jag mig sliten, nu behöver jag vila en match, eller ja, ni fattar.
Ja, men nu har vi ju kommit till ett läge då där Klang har uttryckt sig öppet att ja, till nästa säsong, om inte jag får spela mera, men då, så sa han inte, då drar jag. Men det var ju nästan andemeningen.
Ja, men detta var inget exempel på just Rögle, bara generellt att just med målvakter så finns det ju mycket att ta hänsyn till kring hur man ska tänka och hur individen påverkas av olika förutsättningar helt enkelt.
Mm, ja, precis. Vi kanske ska släppa målvaktsfrågan för den här gången.
Ja, kan rulla vidare.
Rodrigo Aubols.
Står det på tavlan, ja. Han var ju i Ängelholm, det missar nog ingen av alla er som lyssnade på den här podden förra veckan i torsdags och spelade efter hela den här Abbotsgate där han då har öppet berättat utåt att han är klar för Rögle nästa säsong och han avgjorde dessutom på straff i den matchen.
Bara en sån sak?
Bara en sån sak, ja. Men det, jag ska absolut inte stå här och säga att man hade det på känn, men det är väl, det är också alltid typiskt för en sån, när en sån grej händer att den spelaren i fråga får en nyckelroll på det ena eller andra hållet.
Även om inte det var så roligt för er som lyssnar på det, så var det nog rätt skönt för Abols själv att tysta alla som har frågat hans, vad ska man säga, var han har sina sympatier någonstans utifrån det som har hänt.
Ja, jag och Linus hade ju förmånen att jobba den kvällen och fick se honom efteråt. Och det har ju varit extremt liksom infekterat internt i Örebro och mycket media. Så att någonstans så har man ju lärt sig hur de här ängsliga SHL-klubbarna agerar i sådana, man försöker strypa alla reglage och tysta ner och vaccinera sig mot ännu liksom en, något negativt. Så man blev ju liksom förvånad nästan när han, Örebro var ju hur coola som helst i detta. Han är ju förvisso kapten, men han kom ju upp och snackade efter matchen där. Någonstans kände man så, nej, nu lägger de säkert locket på här och så här, att han inte är tillgänglig för några intervjuer för att få lite lugn och ro. Men han kom ju upp där och var hur cool som helst och pratade och fick ju någon slags utstrålande, någon slags förtroende och kändes väl så ärlig i en liksom otroligt stökig situation för honom själv och hans klubb, så kändes som att han stod väldigt stadigt i den stormen.
Väldigt stadigt. Och det var ju samma tongångar från tränarhåll som fick fråga om detta på presskonferensen efter matchen. Och det var ju också lugna, bra svar och förklara läget, hur de hade hanterat det och sådär och hur de gick vidare. Och,
ja. Så det var inte det, jag har inga kommentarer till det.
Cam Abbott hade inga kommentarer, för han fick också en fråga om Abol.
I have no comment.
Jag
log när Expressen frågade Cam Abbott, vad tänker du nu när Rodrigo Abols avgjorde? Är du en av spelarna som ska spela i ditt lag nästa år?
Jag hade velat höra det.
Jag tänkte, det här får du nog inget svar på, det fick jag inte höra.
Nej, jag hade själv svårt att svara på den frågan i och för sig, ja, inser jag nu. Men,
alltså det går ju, det kan man inte hänga Cam Abbott för, det går inte att svara på den frågan.
Kul för honom, hoppas han konserverar formen till nästa säsong.
Ja,
det hade ju kunnat vara ett svar.
Ja.
Det var så roligt när han stod där bland oss, vi var inte så många reporter, men det var någon från Nerikes Allehanda, någon från kvällstidningen, eller från Expressen och så jag. Och lite som Cam och Chris Abbott, att han förstår ju svenska, men han svarar I go English, liksom när han svarade så svarade han på engelska. Så jag ställde dem någon fråga och då, på svenska och så svarade han på engelska och så ställde jag en fråga så, vad har du lärt dig av den här situationen? Liksom, och han bara tittade på mig och sa, sorry, I don't understand you. Välkommen till Skåne, din jävel, tänkte jag.
Underbart. En applåd till Cam Abbott.
Nej, inte Cam Abbott. Rodrigo Abols var det.
Jaha, var det Rodrigo Abols?
Ja, det var Rodrigo som inte fattade skånska. Cam fattar ju skånska. Han har ju bott här i... Men Rodrigo tittade på mig så vänligt. Så, sorry, I don't understand. Okej, fan. Välkommen till Skåne. Jag fick ställa frågan på engelska istället. Sen svarade
helt
han.
Magiskt. Helt magiskt.
Sen svarade han.
Jag har ju faktiskt läst nu också att de rullande R:en är på väg in i skånskan igen. Den unga generationen, jag säger bara välkommen, rullande R.
Det är som med höga nummer, urled är tiden.
Exakt.
Rodrigo, underbart. Du får ta alla frågor på... På engelska.
Nej, vi ska nog lära honom skånska. Han kommer nog in i det. Det är en vanesak. Det är som med danska. Man måste bara förbi första spärren.
Men du måste ha blivit helt ställd där, eller?
Nej, men man är ju lite van vid det faktiskt. Att folk säger, när man pratar med norrlänningar, vad sa du? Så tänker man, ja. Det är som din far när han är utomlands, Linus. Det är inte jag som ska ändra mig.
Nej, skånska fast högre.
Det händer ju här att jag får be om översättningshjälp från skånska till svenska, även jag.
Något.
På intervjuer.
Ja, men du har ju förmånen att få bo och verka i Skåne, så att du får ta det.
Ja. Spaningar, har vi några sådana?
Nej, har vi frågor? Inte.
Ja, jag tog min med målvakterna där när vi var med lite statistik sånt när vi var inne på det ämnet.
Så. En fråga hade vi väl, Linus?
Ja, vi har en fråga som vi fick på vårt Twitterkonto där ni kan ställa frågor till oss om ni taggar in @roglepodden. Eller kan vi också påminna om att ni kan skicka mail till oss på roglepodden@hd.se och det går att ställa frågor redan idag inför nästa vecka om ni skulle vilja det. Vi är in där och kollar med jämna mellanrum och plockar upp de bollar som vi kan här i studion.
Är det meningen att jag ska hitta den här frågan? För jag
om du vill.
Jag vet inte vad jag ska leta.
Ni kanske ska fråga sociala medieexperten Hjelm.
Nej, Hjelm, du ska inte röra i detta. Jag har hittat den nu. Och det är från Martin. Han frågar så här. Vad sägs om att lyfta att Samuel Johannesson ligger topp 10 i hela SHLs poängliga samtidigt som Rögle istället satsar på en hel drös importerade dussinbackar? Skrämmande hantering av en egen produkt med stor uppsida.
Ja, den är ju svår att säga emot.
Ja, framförallt kul för Johannesson. Det är en snäll pojk. Och prata med. Jag känner inte honom. Men han är en vänlig människa. Så det är ju alltid roligt när han går bra för vänliga människor.
Kan du översätta till svenska?
Ja, exakt. Våra lyssnare kan skånska. Nej, men det var... Alltså när han var i Rögle, alla kunde väl se att han både det som tränarna eller ledningen uppenbarligen hängde upp sig på, liksom hans brister, men också hans offensiva uppsida. Jag tänkt på det rätt mycket i efterhand. Liksom, att, de är ju... ganska envisa liksom Cam och Chris på sitt sätt och otroligt mycket på gott, men liksom på något vis det borde kanske deras allra största fördel och deras största nackdel ibland. Med Samuel Johannesson så kändes det ju så hela tiden som att de kunde inte liksom leva med hans brister. Alltså de såg ju säkert också hans offensiva uppsida, men på något vis kunde de inte ha överseende med hans brister, som man kanske kan i fallet Brady Ferguson som är bra på mycket men som inte har den här stora offensiva arsenalen. Så någonstans man hade kanske inte på känn att han skulle ligga topp 10 i SHLs poängliga, men att det skulle kunna hända grejer och explodera offensivt där, det är det nog många fler än jag som hade på känn.
Om ditt resonemang nu stämmer, Daniel, så blir det ändå inkonsekvent av Abbots. För att om man inte hade överseende med Samuel Johannessons brister och kunde se hans kvaliteter framåt, så har de ju överseende med Tony Sunds brister som inte har samma offensiva uppsida. Så det blir ju inkonsekvent i så fall.
Jo, men det blir en så lång situation med liksom Johannesson utan förtroende, så till sist så var liksom och kommit till vägs ände både för Rögle och för Samuel Johannesson. Det hade behövt hända någonting längs vägen. Tony Sund var ju inne på sin första säsong, så där trodde man väl liksom att någonting annat skulle hända, men det är klart att det ser märkligt ut att liksom man förlänger med Morsik och Sund och att en sån som Johannesson dansar vidare och gör den succén på en så svag backsida som Rögles.
26 poäng på 33 matcher har han gjort i Brynäs.
Ja, och dessutom i ett Brynäs som inte alls går bra, vilket gör hans prestation än mer uppseendeväckande.
Ja, det är otroligt roligt att se matcherna när han spelar, för det lyser ju verkligen om honom. Han sticker ju verkligen ut, man ser honom. Han har ju samma brister som han hade i Rögle, men han får ju fullt utlopp för sin liksom offensiva briljans faktiskt på SHL-nivå.
Är det dags nu igen?
Nej, mitt favoritsegment.
Äntligen.
Vänta, vad var det för nummer?
20. Idag är det nummer 20. Har ni något att komma med?
Gissa på Pelle Svensson igen.
Pelle Svensson?
Har vi några...
Har vi, hur långt tillbaka i tiden ska vi gå?
Vi ska gå till mitten av 60-talet. Kläm in någon riktig...
Jo, men jag har några gissningar.
Kläm in någon riktig slamkrypare nu, Hjelm.
Mattias Fromm är jag ganska säker på.
1-0 till Hjelm. Eller till Linus.
Men hade inte... Vänta. Hade inte han Daniel Saars brorsa?
Jonathan.
Jonathan har
1-1.
Är det sant?
Vad är det som händer?
Ja, nu måste jag ju verka fram någon till. Jag kan ju inga från den gamla tiden så att säga. Vad hette han? Han som kom från Troja. Som var... Ja, som spelar liksom i han spelar jättetrevlig kille, spelar fjärde kedjan. Hampus.
Du är ju gräver i rätt kolaskål.
Hampus Gustafsson tror jag.
2-1 till Linus.
Har de inte haft någon så här alltså när jag växte upp på det jag växte upp i Västmanland och man hörde något om Rögle, hade de inte någon sån här floppback från Finland?
Jo då. Vad som händer? Kommer du ihåg
vad hette han?
Ja, då ska jag stoppa händer här, om du kan det namnet.
Det kan bara en som back från Finland. Ja, men... Det är Pekka Virta. Annars kan jag ingen.
Ah, nej, back. Men jag tror han hette någonting med
var
Sami.
Inte back?
Nej,
det var
Sam,
visst.
Sami.
Visst.
Sami. Åh, vad var det nu?
Kom igen, Adrian. Verk in det.
Är det inte någon sån där finska, typ så här, finska lejon eller någonting? Något namn som påminner om Sami Lejon.
Leinonen!
Sami Leinonen!
Vad är det som händer?
Ja, det var ju synd igen att du inte kunde ta
två den. Två lika i, klart han får den. Har vi en sista gissning? Nu har du ju chans att slå in matchbollen igen.
Ja, men hur långt tillbaka ska vi gå?
Ja, du får gå till 65.
65. Får man dra till med någon sån här, bara... Vad som helst.
Ja, för då.
Alltså det måste ju vara någon i Rögles historia som har haft något av Sveriges vanligaste efternamn som har spelat. Mm. Det är bara en massa konstiga namn hela tiden.
Du går den vägen nu alltså.
Ja. Ja, men det måste finnas någon som heter Andersson, Pettersson, ja, Pelle Svensson har vi pratat med. Andersson eller Pettersson måste ju finnas med.
Ja, kör.
Jag chansar på Pettersson.
Det är rätt.
Pettersson.
Ja.
Ja, men vad är det som helst?
Ja. Men du måste nog sätta någonting till för att jag ska kunna godkänna.
Ja, men vilken generation tillhör han?
Ja, det är 60-70-talet.
60-70, då är han det är ett antal decennier sig. Generationen ovanför oss hade ju vissa namn som de alltid hette. Pettersson.
Kör nu.
Tommy.
Det är rätt.
Yes.
Han slår in matchbollen.
Yes!
Tommy, Stickan, Pettersson.
Stickan känner ju alla till.
Det här är inte sant. Har ni gallat ihop god här innan
du,
avsnittet?
Godde du inte det här, Linus?
Ni måste ha gallat
Tommy
ihop
det. Tommy Stickan Pettersson.
Hjälman dominerar här i vilt.
Det här måste vara riggat, annars är det det värsta jag varit med om i den här poddstudion. Att du lyckas verka fram Tommy Stickan Pettersson från ingenting.
Och Sami Leinonen.
Tommy Stickan har gjort det. Verka fram ur ingenting.
Ja, ur ingenting. Jag gissar på ett vanligt svenskt efternamn. Det ska ju inte gå. Ja. Jag får ge dig denna hjälm. Det gjorde du bra.
Du får ta nya tag nästa vecka,
Linus. Det får jag faktiskt göra. Jag vet inte om jag kan hämta mig till nästa vecka bara.
Först vill jag bara göra ett tillägg på nummer 10 som noggranna och duktiga poddlyssnare har påpekat att Fredrik Möller hade också nummer 10. Och det hade han säsongen 2005-06 när Brent Robinson har fått sparken. Sen har jag hittat 22 stycken som har nummer 20.
Bara?
Den första som är... Alltså jag är lite osäker på Oliver Ternström om han har haft nummer 20 också. Han har ju 23 nu. Men jag hittar inte riktigt rätt i det. Men annars är den första som jag hittar Oskar Jonsson. Jag tror det är Benny Jonssons son som gjorde 4 matcher. Benny har spelat i Rögle, annars hade jag inte behövt nämna hans namn.
Finns det någon mer i närtid att gissa på förresten? Eller har vi tagit dem? Form och gänget?
Nej, inte jättemycket. För bak liksom 7-8 år.
Ja, men vi vill ändå gissa jag igen. Men...
Nu är man ju het idag.
Nu är ju tävlingen avgjord, så att nu är du förlorad.
Jag får inte gissa alltså.
Jo, det får du, men du har förlorat tävlingen.
Ja, men det kan jag köpa. Det är ändå kul att gissa.
Ja, nej, det är Mattias Form. Spelar faktiskt i Rögle 15-18. Det var en gladlynt dansk. Rolig. Hände lite grejer runt den mannen. Innan dess så var det faktiskt en back som lånades från Växjö som sen gick vidare till NHL och spelat gör sin 6:e säsong i NHL nu. Spelat 24 matcher för St. Louis denna säsongen.
Vad sa du? En back som
lånades från Växjö, gick tillbaka till Växjö och flög sen över till NHL.
Det här ska
vilket
man...
år sa du?
Kalle Rosén. 14-15. 2013-14 var det Sebastian Åkesson som gjorde 4 matcher också i den här tröjan. 12-13, en liten slamkrypare, en sloven som faktiskt blev Pelle Svenssons sista värvning.
Siga Pavlin.
En sista minuten värvning 31 januari från Troja. Blev ingen succé direkt.
Det kommer jag ihåg vad jag sa precis vid deadline, va?
Ja, jag kommer ihåg den kvällen vi satt och jobbade på Vasa Torps.
Jag sa 5-12 värmning typ.
Verkligen. 10-11 och 11-12 så kommer vi till Hjelms grandiosa gissning. Jonathan Saar. Två säsonger gjorde han i Rögle. Spelade 26 matcher totalt under de här två åren. 2009-10 en profil som gjorde två sejourer i Rögle. Här kommer från Skellefteå på lån. Och det var då Mattias Månsson. Han spelade också i 33 kanske. Sen är det då Pelle Svensson som har annekterat numret i väldigt många år. 13 säsonger, 522 matcher. En av de allra största profilerna i Rögles historia. Han vill precis snäppet under tröjan i taket nivå får man väl säga. Pierre Jonsson har faktiskt vikarierat i den här tröjan också. Det var säsongen 99-00 när Pelle var på utflykt i Tyskland. Pelle Svensson har också varit proffs i Eisbären Berlin. Där har vi stått i fankurve.
Ja, det har vi faktiskt.
Det var roligt.
Mot München.
Red Bull.
Det får lust.
Tittar Daniel på mig samtidigt som han säger Red Bull. Precis som att jag vore en konsekvent...
Du har inte frågat hur du är med mig idag. Ja.
Inhyster. Nej, hur är du med dig?
Jag älskar mitt nya tobaksfria liv. Nikotinfria underbart. Liv.
Grattis. Härligt att höra.
Fisherman, så är det lika gott.
Och hushållspapper.
Jajamän.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Nu har vi några kvar på 22 eller på 20-fronten. Det är då 98-99 så var det Martin Märlan Larsson. Riktig Rögle-produkt som var med något år precis i början då. 96-97 så var det helt riktigt som Hjelm sa, Sami Leinonen.
Ja, det var ingen succé det där.
Så hur har det här gått till?
Han vakte
Sami. Sami har man ju följt från avstånd.
En av sex finnar som Rögle varvade.
Men det var väl nästan ingen som lyckades, va?
Nej, alla sex fick sparken innan jul, så det kan man inte säga.
Nej, inte direkt.
Sen hann faktiskt också Mikael Andersson med och spelade i tröja nummer 20 resten av säsongen. Han var med i en trio talanger där Kristoffer Stark och Peter Andersson var de andra två för mig. 85-86, 86-87 är nog den första jag kommer ihåg som var en riktig backelegant. Olle Häggström, back från Skellefteå som gjorde två säsonger i Rögle. Sen var det Claes Bula Falkenbäck som hade numret i fyra säsonger, 81-85. Sen 69-75 så var det som Hjelm mycket riktigt påpekade. Tommy Stickan Pettersson, forward. Han gjorde totalt 12 säsonger i Rögle. Och jag som inte fanns då, liksom, jag kan ju ingenting om honom. Så att jag vände mig faktiskt till vår gamla kollega Lennart Norlöv som är lite äldre men framförallt har mycket kontakter. Och han
vet allt.
Han vet allt, Nolle vet allt. Han skickade detta efter att fiskat lite hos en gammal fotbollskompis. Som minns och Nolle skrev Tommy var en lirare, ganska lång och inte så kraftig, därav smeknamnet. Snabb ytterforward, bra på grillorna, bra fart på grillorna och en av de egna talangerna som kom in 69 när Rögle åkte ur högsta serien. Samma säsong debuterade ett år yngre brorsan Peter Pettersson som var back. Stekar man som allra bäst andra halvan av 70-talet. Under några år en av lagets vassaste målskyttar ihop med Stefan Bergqvist, Jim Brithén, Bengt Bomben Thulin, Lars Bertil Batty Wilhelmsson och Kent Sudermengtsson.
Ja, det där är ju ett namn som det är självklart att ha koll på någonstans i Rögläs historia. Ja, men du hör ju vilka namn som man räknas upp med.
Nej, jag får skämmas.
Ja, det får du göra. Men alltså, lång, inte så kraftig, därav smeknamnet Stickan. Det är ju humor.
Faktiskt. De fem sista namnen på listan är Kenneth Jonsson. Hade numret 73-74. Kent Svensson är en säsong 72-73. En tredje målvakt, Åke Lindahl 69-72. Sen har jag tre namn till. Rolf Joelsson 67-68. Pentti Lindegren 65-66. Och den allra första som jag hittar är Claes Brogstam. Även en målvakt 64-65. Där har du hela listan.
Tack så mycket.
Underbart.
Ja, vad kanske du tyckte det var roligare denna veckan?
Det var kul. Det var äntligen ett nummer som jag kunde hantera. Äntligen mitt nummer. Som jag har väntat.
Ja, snyggt. Imponerad.
Ja.
Mycket imponerad.
Ja, tack.
Jag också.
Du steg i graderna nu.
Ja. Ja, det är bra. Tar vi nya tag nästa vecka med nytt nummer.
Det gör vi.
Ni tar av er luran här. Ni ser ju inte det framför er. Men,
jag trodde vi var klara.
Ja, det är vi. Men jag har inte sagt hej då än. Men ta av er luren och så säger vi ha ett underbart liv till nästa match brukar det vara, va?
Ja, eller till nästa podd till och med.
Ja.
Hej.
Okej, hej.